Jag tycker våra stunder där vi får ha parentation är fina stunder. Dels är det ju härligt att få höra till de livsberättelser som är ett vittnesbörd om ett liv med Jesus och vad det kan få betyda. Och sen säger det också någonting om att varje människa är viktig i Guds ögon. Och vi kommer möta en berättelse här så småningom där Jesus också möter en enskild människa som är väldigt viktig. Vi är inne i en serie utav predikningar som har ett tema, Jesu sju befallningar. Det är en missionär, George Patterson, som sorterade upp instruktionerna vi finner i Nya Testamentet i sju kategorier. Och förra söndagen började jag undervisa om betydelsen av omvändelse. Och idag, jag kanske ska säga det också, att han gjorde det här för att han tänkte att det kristna livet handlar väldigt mycket om att faktiskt lyssna till och handla efter vad Jesus instruerat oss att göra. Det står ju så här i Matteus 7:27. Den som hör dessa mina ord och handlar efter dem är som en klok man som byggde sitt hus på en berggrund. Att inte bara höra utan också att handla. Och idag så är rubriken egentligen dop. Och jag tänker att det handlar om dopet i vattnet som vi kanske fick en vink om tidigare här. Det får vi väl höra med barnen. Men också dopet i anden. Och det är mer livet i anden jag kommer uppehålla mig vid idag. Det står så här i Apostlagärningarna 2:37. Omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn så att ni får förlåtelse för era synder. Då får ni den heliga ande som gåva. Och vi ska fundera på vad livet med anden innebär utifrån berättelsen om Jesus och den samariska kvinnan i Johannes 4. Och jag börjar med att läsa ifrån Johannes 4:4. Han, Jesus alltså, måste ta vägen genom Samarien och kom där till en stad som heter Sykar. Inte långt ifrån den mark Jakob gav sin son Josef. Där fanns Jakobs källa. Jesus som var trött efter vandringen satte sig ner vid källan. Det var mitt på dagen. En samarisk kvinna kom för att hämta vatten. Jesus sa till henne, ge mig någonting att dricka. Lärjungarna hade nämligen gått bort till staden för att köpa mat. Samariskan sa, hur kan du som är jude be mig om vatten? Jag är ju en samarisk kvinna. Judarna vill inte ha någonting med samarierna att göra. Jesus svarade henne, om du visste vad Gud har att ge och vem det är som säger till dig, ge mig någonting att dricka. Då skulle du ha bett honom och han skulle ha gett dig levande vatten. Kvinnan sa, herre, du har ju inget att hämta upp det med och brunnen är djup. Varifrån tar du det levande vattnet? Skulle du vara större än vår fader Jakob som gav oss brunnen och själv drack ur dem liksom hans söner och hans boskap? Jesus svarade, den som dricker av det här vattnet blir törstig igen. Men det som dricker av det vatten jag ger honom blir aldrig mer törstig. Det vattnet jag ger blir en källa i honom med ett flöde som ger evigt liv. Kvinnan sa till honom, herre, ge mig det vattnet så att jag aldrig blir törstig och behöver gå hit efter vatten. Vi tar ett kommatecken där. Jag föreställer mig att det är en ganska varm dag i Sykar. Jag tror att det var gott om varma dagar i Sykar nämligen. Och så är det mitt på dagen. Solen har varit uppe många timmar. Och kvinnan är på väg till brunnen. Och varför hon går till till brunnen mitt på dagen, det kan vi mest spekulera om. Det var väl någonting man vanligtvis gjorde på morgonen när det var lite svalare och inför dagens sysslor. Kanske var hon, som en del tror, utfrusen och inte ville ha så mycket att göra med de andra kvinnorna i byn. Kanske behövdes det vatten av någon helt annan orsak. Kanske var tvättdag eller något annat som gjorde att det behövdes vatten. Men det är ju ett tungt och slitsamt jobb att hämta vatten. Någonting som kvinnor fått göra i alla kulturer i historisk tid egentligen. Över hela våran värld. Och så kommer hon till brunnen där med sin kruka. Och där sitter, ja, men det är ju Gud själv i mänsklig gestalt som sitter vid brunnen. Men kvinnan ser inget annat än en kar, och en judisk kar dessutom. Och som det inte skulle vara tillräckligt liksom slitsamt för att liksom gå dit och hämta vatten, ska han då behöva ha en judisk kar som står och stirrar på henne och flinar åt hennes slit där. Mm. Ge mig lite att dricka. Kvinnan måste ju ha hajat till. Och plötsligt förskjuts liksom den här maktbalansen. Hon som kvinna och samarier har någonting som den judiske mannen vill ha. Den här kvinnan borde ju blivit luttrad av livet och uppenbart starka försvar för att hålla människor på behörigt avstånd och markerar sitt lilla övertag här. Hur kan du som är jude be mig en samarisk kvinna om någonting att dricka? Och sen utspelar sig den här märkliga konversationen där Jesus sträcker sig rakt genom kvinnans försvar och rör vid det som är smärtan och skammen vid hennes liv så småningom. För mig, när jag stannat upp inför den här berättelsen och som jag också nämnde för någon söndag sedan, så funderar jag på slitet att hämta vatten. Tungt. Det är jobbigt. Jag funderar på hur många liter vatten får man upp egentligen. Ofta badar man väl på huvudet så där. Är det 10, 20 liter? Vad får man egentligen upp på en kruka på huvudet? Och så krukan måste ju ha vägt en hel del. Och man vill ju inte gå så många gånger, så man bär väl så mycket som bara kroppen mäktar med för att klara av det där. Och det är någonting som behöver ske varje dag. Och man hämtar... Och det tar slut. Och man hämtar. Och det tar slut. Och man blir törstig igen. Och till den här kvinnan, mitt i hennes slit, så säger han att han har någonting annat att erbjuda. Ett levande vatten. Och det här levande vatten, det är lite dubbeltydigt. Blir törstig av att tala om den här texten. Det levande vattnet, det är alltså egentligen i grund och botten ett vatten som rör på sig, som inte är stillastående. Och som då borde komma från en källa, för Jesus talar om en källa med ett självtryck som pålar utav egen kraft. Där man inte behöver slita och kämpa för att hämta upp ur brunnen, utan någonting som kan bevattna i egen kraft. Och när jag läste den här texten så kom det för mig, vad sliter jag med egentligen? Vad håller jag på och kämpar med som jag märker dag efter dag att jag behöver gå tillbaka och göra samma sak igen? Visst arbete är ju faktiskt nödvändigt, det är svårt att komma undan. Jag menar, vi behöver äta för att leva, men vi lever åtminstone inte bara för att äta. Ja, men mat är ju viktigt, och jag införde en regel här i kyrkan för någon vecka sedan, är att bråka inte med skrivaren om du har lågt blodsocker. Så mat är viktigt, men det är inte allt. Och ibland så ställer vi orimliga förväntningar på vårt slit och ska man säga, kämpar på ett sätt som inte ger oss den bestående mättnaden. Mycket vi gör vi för att liksom bara kunna tänka gott om oss själva, eller för att vi vill att andra ska kunna tänka gott om oss själva. Och vi märker när vi sliter med det där, så behöver man snart göra samma sak igen och igen. Ja, men om jag bara behöver inte gå till längre bort än till själva predikanten här. Om min strävan är att församlingen här ska tycka vilken fantastisk predikant som finns, och jag filar på orden och kämpar med det, då blir det ett extra slit, en extra börda, än att bara leta efter vad är det för slags källa som Gud själv har planterat i det här ordet. Jesaja säger det, och jag tror faktiskt att det är den här versen som på något sätt anspelas på. Jesaja 2:13. Mitt folk har begått en dubbel synd. De har övergett mig, källan med det levande vattnet, och gjort sig usla brunnar som inte håller vatten. Ett levande vatten är sunt, friskt, fräscht, som skiljer sig mot det stilla, stående, osunda. Och här kan det nog också handla om någon form av cisterner, läckande behållare som man kan ösa i vatten och sen bara sipprar det ut där. Det levande vattnet, det är en bild för anden. I Johannes 7:37 läser vi: på högtidens sista och största dag ställde sig Jesus och ropade: är någon törstig, så kom till mig och drick. Den som tror på mig, ur hans inre ska flyta strömmar av levande vatten, som skriften säger. Detta sa han om anden som de som trodde på honom skulle få. Vid ett tillfälle besökte den bibelskola som jag förestod, Rögle kloster utanför Lund. Och där fanns en samling dominikaner systrar som då leddes utav syster Veronica, priorinnan, som också gjort sig ett namn för att vilja påminna kyrkan mycket om vikten av att leva i den heliga ande och med den heliga ande. Så när vi var där på besök och hade en frågestund, så frågade jag henne helt enkelt: vad ska jag göra för att bli fylld utav den heliga ande? Och då tittar hon på mig en liten stund och ler lite förnuligt, hon är nunnan där. Och så säger hon att ja, men du har redan en källa inom dig. Vad du behöver göra, det är att sätta dig ner och dricka ur den här källan. Som om det vore det mest naturliga och självklara i hela världen. Vi läser vidare lite grann. Från vers 16. Jesus sa: gå och hämta din man. Kvinnan svarade: jag har ingen man. Jesus sa: du har rätt när du säger att du inte har någon man. Fem män har du haft, och den du har nu är inte din man. Där talar du sanning. Kvinnan sa: herre, jag ser att du är en profet. Våra fäder har tillbett Gud på det här berget, men ni säger att platsen man ska be till honom finns i Jerusalem. Jesus svarade: tro mig, kvinna, den tid kommer då det varken är på det här berget eller i Jerusalem som ni ska tillbe fadern. Ni tillber det som ni inte känner till. Vi tillber det vi känner till, eftersom frälsningen kommer från judarna. Men den tiden kommer, ja, den är redan här, då alla sanna gudstillbedjare ska tillbe fadern i ande och sanning. Ty så vill fadern att man ska tillbe honom. Gud är ande, och de som tillber honom måste tillbe i ande och sanning. Kvinnan sa: jag vet att Messias kommer, alltså den smorde. När han kommer ska han låta oss veta allt. Jesus sa till henne: det är jag som talar till dig. Jag måste bara stanna upp inför det här också, även om det är ett litet sidospår. Det är som sagt Gud i mänsklig gestalt som sitter vid kvinnan på brunnen och använder nu de här orden ordagrant. Jag är jag som sitter bredvid dig. Alltså en anspelning på det gudsnamnet som avslöjades för Mose när han kallades i tjänst. Och Jesus med sina ord berättar för kvinnan vem han är. Men här ser vi någonting också om traditioner. Och traditioner kan verkligen vara bärare av liv. Det kan vara rikedomar förvaltade utav tidigare generationer. Men traditioner kan också bli som ödehus där någon form av ytterverk står kvar, ytterväggarna, men ingen bor egentligen kvar där. Det finns inget liv kvar. Jag funderar på vad jag själv bär med mig. Jag är uppvuxen i Pingstkyrkan i Mullsjö och 80-talet var väl ett ganska formativt decennium för mig när jag fyllde 7 i början, från 7 till 17 någonstans där. Och där mötte jag en varm tro på Jesus hos många människor. Men också ett arv som ibland var lite svårt att begripa sig på. Pingströrelsen i Sverige hade sitt medlemstopp på, jag tror 1985 eller 86. Då var det en bit över 100 000 människor som var med i Pingströrelsen. Och sen så började dala lite grann. Och början på 90-talet kom några ganska rejäla kraschar. När LP-stiftelsen gick av konkurs och andra saker hände som någonstans börja vakna upp. Att man kan inte bara vila på något historiskt, någonting som hänt för flera decennier sedan, och berömma sig utav det, utan livet måste få vara någonting som fortplantas från generation till generation. Och i min kyrka så, ja men en del saker kände jag att ja men det här talar om ett andligt liv. Mitt mormors stillsamma tungotal när hon höll på att pyssla i köket där hemma. Det fanns något fridfullt och varmt över det där. Men ibland när någon person fick lite feeling, eller vad man skulle kalla det, i en gudstjänst på söndag förmiddag och började rabbla på konstigt sätt, så kände jag mest att folk satt och skruva på sig och det blev lite konstigt och märkligt. Och jag visste inte riktigt vad jag skulle göra av det där. Och samtidigt så fanns det också där verkligen täta bönestunder på läger och ungdomssamlingar när det kändes att Gud var nära. Det här var också ett decennium där man inom pingströrelsen började bli lite nervös för vad som hände inom Livets ord. Och en del utav frimodigheten i de andliga uttrycken började försvinna. Jag funderar på, vad har ni med er för slags bilder och erfarenheter utav livet med anden? Är de positiva, varma, goda exempel? Ett sätt att förstå en omsorgsfull och kärleksfull Gud? Är de avskräckande, obegripliga erfarenheter? Eller är det ett blankt papper där man inte riktigt vet hur ska jag närma mig detta? Vad är det? Vad innebär det? När vi inbjuds till livet med anden, känns det som en tvångströja eller befriande? Kanske har någon mött ett sätt att tala om den heliga ande som delat in de troende i två olika läger. De som har anden och de som inte har anden. Och igen får jag nog hålla med syster Veronica där om att de som har mött Jesus och tagit emot honom har fått en källa planterad. Men det kanske också vill till att vi upptäcker att den finns där och dricker utav den. Att vara en sann tillbedjare. Människan är ju en tillbedjande varelse. Vi söker efter en mening eller ett syfte och uttrycker vår vördnad i kombination med vad vi hittar. För länge sedan i Sverige hade vi asagudar som avgudar som man tillbad, och de förkroppsligade olika saker. Det fanns Thor, stridens gud, Freja som sexualitet och fertilitet på något sätt, och Oden som var vishet och så vidare. Också idag har vi idoler, vi kallar dem idoler, det är ett grekiskt namn för avgud, även om vi kanske inte riktigt menar på precis det sättet, men de förkroppsligar olika saker, en del mycket kring sexualitet och andra kanske framstår som visa, och en del Hollywoodhjältar tycks vara någon form av krigsgudar. Människan kanske inte är riktigt så där annorlunda nu än för 1000 år sedan. De här i Kanahusen och motsvarande saker som finns omkring i vårt land, de kallar vi för köptempel. Och jag tycker ju att det är lite intressant, den här vördnaden också som man försöker förknippa med en del utav handlandet och så. Det har ett, som kanske inte är så nytt, men under ett antal år så har det funnits ett fenomen på YouTube som kallas unboxing. Man kan titta på människor som plockar upp varor ur paket som de kanske köpt, eller möjligtvis om de har väldigt många följare fått in till. Och då är det någon form av liturgisk handling där man liksom öppnar de här lådorna och plockar bort silkespappret och vad det nu är för någonting, och så håller man upp varan och tittar vad fint och fantastiskt det här. Det finns något uttryck av vördnad inför de här materiella tingen. Det finns väldigt mycket som jag bara förvånas över ibland sådär. Jag blev medtagen för ett tag sedan här på hockeymatch, och det var ju uppskattat. Har hänt ett par gånger sedan dess. Men jag tänkte, ja, men det är ju lite fascinerande hur mycket liturgi det finns inför en live hockeymatch. Och det ska spelas låtar och det ska liksom sjungas. Och det är ganska mycket som påminner om vad som händer i en kyrka. Och jag funderar just om den här processionen när det finns en jättepuck som några barn åker omkring med på isen och så vidare. Någon form av vördnad eller vad man ska kalla det. Och det är klart att vi behöver ha förebilder, och det är roligt med hockey, och det är ibland behöver vi köpa en del prylar och sånt där. Men är man en sann gudstillbedjare så inser man att all mening, all sanning om oss själva och det som är syftet med våra liv, det hittar vi inte på de här olika ställen primärt, utan källan finner vi hos Gud. Han äger sanningen om våra liv. Och i en värld som ofta är krokig och tillvriden, och där vi tilldelar olika människor olika mycket värde, så får vi vända oss till Gud. Och han får vårat värde. Sen får man gärna gå på hockeymatch ändå. Men det hittar sitt syfte först i relation till Gud. Och när vi är i tillbedjan, denna sanna tillbedjan, när vi verkligen låter Gud vara Gud, så vill han låta oss besmittas utav sin natur, ande och sanning. Vi blir sanna i vår relation till honom. I tidens morgon lät han anden gå ut, och världen blev till och fick form och liv. Och han låter sin ande gå ut nu också, för att vi ska finna den form som vi har hemma i och växa till i det. Jag hinner med lite grann utav den tredje bilden här också, tror jag faktiskt. Den är intressant. Vers 27. I detsamma kom lärjungarna. De blev förvånade över att han talade med en kvinna, men ingen frågade vad han ville henne eller varför han talade med henne. Kvinnan lät sin vattenkruka stå och gick bort till staden och sa till folket där: "Kom, får ni se en man som har sagt mig allt som jag har gjort. Kan han vara Messias?" De gick ur staden för att söka upp honom. Under tiden sa lärjungarna till honom: "Rabbi, kom och ät." Han svarade: "Jag har mat att äta som inte ni känner till." Lärjungarna sa då till varandra: "Kan någon ha kommit med mat till honom?" Jesus sa: "Min mat är att göra hans vilja som har sänt mig och att fullborda hans verk. Ni säger: 4 månader till så är det dags att skörda. Men jag säger er: lyft blicken och se hur fälten redan vitnat till skörd." I livet med anden vill Gud verkligen möta våra djupaste behov och se att vi får förankring i den tanke, den mening, den syfte och får del av den kraft han vill föra in i våra liv. Och där tar vi också form. Men vi dras också in i det som är Guds verk. Och det är större än, innan var vi inne på att slita med vattnet. Nu handlar det om maten. Jesus säger att det finns någonting som är viktigare än det här alldagliga som vi kämpar med. Och just att kvinnan här blev så viktig för henne tycker jag säger någonting om Guds kärlek till varje människa. Och hur Jesus lyckas etablera en relation till den här kvinnan trots alla hinder och steg som fanns däremellan. Och når fram på ett sätt så att när hon ska berätta om Jesus så säger hon: en man som har sagt allt jag har gjort. Och i det här som Jesus gör i relation till henne så går det vidare till andra människor och bryter ner själva fientligheten mellan samarier och judar så att också olika folk kan förenas i ande och sanning. Vi vet ju inte ganska sällan egentligen vad som händer med allting vi gjort. I veckan som har gått här har jag lyssnat på en ny bok om Dennis Mukwege. Jag har tagit upp henne innan. Och där berättas kort, och nu kommer jag inte ihåg alla detaljer, kanske någon vill fylla i som var med vid den tiden. Han var sjuk när han var nyfödd. De hade klippt navelsträngen för nära in på kroppen och inte lyckats försluta med en ordentlig knut. Infektion hade kommit in den vägen och han höll på att stryka med i den här sjukdomen. Och han blev först vägrad vård vid den vårdinrättningen som fanns i närheten. Men där fanns en kvinnlig lärarinna, en missionär, som fick reda på hur situationen var. Och jag förstod att tiden var sen och jag menar, behoven är stora. Kan man liksom dra iväg för att försöka hjälpa varenda människa? Hon gjorde det. Och banade väg så att Dennis då fick förtur in på den här dispensären och fick sjukhusvård. Och tack vare hennes insats och vården han fick så överlevde Dennis Mukwege och har vuxit upp och gjort otrolig skillnad i Kongo. Fått bli läkare och reparera tusentals kvinnor som har varit utsatta för otäcka övergrepp. Och fick även Nobels fredspris för sina insatser det här förra året. Vi vet inte vad det vi gör kommer ställa till med. På ett års sikt, på 10 års sikt, på 50 års sikt. Men när vi lever i Guds vilja och indragen i hans verk så kan de små saker som vi gör göra otroligt stor skillnad. Det är mycket som vill distrahera oss. Jag fick höra här i andra hand en människa som hade berättat som hade varit lärare, börjat sin yrkeskarriär som lärare. Men sen så hade han blivit vd istället och jobbat som vd i 12 år. Och Guds frid över alla som är verkställande direktörer, det behövs såna också. Jag har haft några i min släkt. Men sen kände han det att nej, det där var ju bara skräp. Jag har kastat bort 12 år av mitt liv på en karriärväg som inte gav någonting. Och gick tillbaks till rollen som lärare. Och utifrån det sen nu läser vidare för att bli diakon inom Svenska kyrkan. Det kan finnas mycket som kan verka frestande och som vill dra iväg oss åt olika håll. Men som, om det inte är i enlighet med Guds vilja för våran liv, bara blir att kasta bort tid och kraft. Vi kan läsa att i Apostlagärningarna 1:8: men ni ska få kraft när den heliga ande kommer över, och ni ska vittna om mig i Jerusalem och hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns. När vi är indragna i livet med anden så får vi också kraft att fullborda det som är Guds vilja i våra liv. Nu tror jag att jag får avrunda här. Men om man ska tänka att vi ska försöka leva i de instruktioner som Jesus har gett oss, då kan vi fråga oss själva, vad har jag för källor i mitt liv? Vad är mina källor där jag kan dricka av anden? Ja, ordet och bönen kan vara viktiga, är viktiga saker. Sången, musiken, de andliga samtalen, att åka iväg på en retreat eller åka iväg på en konferens. På olika sätt så kan vi ha tillgång till källor som gör att vi dricker utav det som Gud har tänkt. Där kommer vi också att formas och påverkas. Och den här veckan så tänker jag, som jag får återvända här till en vers: lyft blicken och se hur fälten redan har vitnat till skörd. Jag tänker att vi kommer möta en mängd olika människor, mängd olika situationer. Och att vi i varje ögonblick har möjlighet att fråga, vad är din vilja med det här, Gud? Och be att anden leder oss. Och varje ögonblick att visa lite kärlek, omsorg i handling eller i ord. Eller kanske ibland också få dela med sig utav sin tro. Det är att fullborda Guds vilja i vår tid. Ska vi be? Jesus Kristus, tack för din omsorg om kvinnan i Samarien. Och tack för din omsorg om oss som är här. Att du bryr dig om oss, var och en så enskilt. Du ser vad vi kämpar och sliter med ibland i våran vardag. Och du vet vad som behöver göras. Men du vet också saker och ting som vi gör som kanske inte bär den frukt som du har tänkt. Du ser när det har vuxit vass och sly runt vår källa som kan behöva röjas. Herre, kommer din ande. Låt vattnet flöda och hjälp oss att röja undan och hitta vägen fram till källflödet i våra liv. Forma oss och visa oss din väg framöver. Amen.